الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يقوم فهم تل كابيتل شوغي كتاب التوحيد، وها سيف فطرا باب ما جاء من تغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Kapitel 20, vad som har nämnts gällande fördömandet av den som dyrkar Allah vid en rättfärdig mans grav. Så vad ska då sägas om den som dyrkar honom? Författaren kommer nu, efter att han har talat om extremism och kirk och tawhid, så kommer han nu nämna en väldigt viktig punkt, och det är hur folk gick vilse i att dyrka gravar. Hur folk upphöjde gravar och föll in i kyrk. Och han nämner då författaren fördömandet och faran av att dyrka Allah vid en grav. Har ni märkt till det? Inte dyrka graven eller personen i graven. Faran av att dyrka Allah vid en grav. Genom ikhlas. Du står vid graven och dyrkar Allah. Det här är någonting som islam fördömer. Vad ska vi då säga om den som dyrkar någonting annat än Allah? Vi ska nämna beviset på att det är förbjudet i islam att yani, särskilja gravar för dyrkan till Allah. Att gå till en grav och tro att det är bättre att dyrka Allah vid graven. För att det här är någonting som kan leda till kyrk. Och det här är någonting som kanske verkar lite avlägset för många av er. Vi talar om gravar och gravdyrkan. Men det här är någonting som är väldigt vanligt i den muslimska världen. Ni finner knappt något land förutom att det finns folk som dyrkar gravar. Eller vänder sig till de här gravarna. Kanske gör hajj till gravarna, gör tawaf runt gravarna, sujud, slaktar till gravarna, avlägger eder, bygger moskéer över gravarna, tänder ljus vid gravarna, läser Koran vid gravarna, sitter hängivet timmar och timmar vid dessa gravar och så vidare. Allt det här är saker som inte hör hemma i islam. Och vi ska nu nämna då två olika former av villfarelse. Den första är att en person dyrkar Allah vid graven, och den andra är att en person dyrkar andra än Allah vid graven. Eller personen i graven då. Islam har kommit och förbjudit kirk. Det är den värsta och största synden. Islam förbjuder också allt som leder till kirk. Islam har förbjudit det som är haram. Gjort vissa saker haram. Och islam har också förbjudit de saker som leder till vad som är haram. Och därför säger man i en väldigt viktig princip i islam som kallas för sedd darai, att man stänger dörren till det som leder till någonting dåligt. Vi har kyrk och vi har saker som leder till kyrk. De här sakerna är förbjudna i islam. Vi har haram och vi har det som leder till haram. De här sakerna är förbjudna i islam. Att man försöker stänga dörrarna så att folk inte ska falla in i kyrk. Som till exempel det vi ska tala om idag. Varför förbjuder islam att du går till en grav av en rättfärdig människa och gör salat till Allah? Och du gör dua till Allah vid den här graven. För att i längden så kan det leda till att den här personen går ofta dit och tror sen till slut att det är bättre att göra salat vid graven. Och man får större belöning. Och det kommer mera rahma och baraka om man gör salat vid graven. Och på så sätt så börjar hans tro att förändras. Och sen kan det leda till att han till slut börjar dyrka graven. Eller personen i graven. Och be honom om hjälp och liknande saker. Så islam förbjuder. Stäng dörren. Nej. Du får inte dyrka vid gravar. Dyrka gör det i moskén. Du gör hemma. Vart som helst, men inte på begravningsplatsen. De är inte till för att dyrka alla begravningsplatserna. Så man ska inte särskilja begravningsplatser med bön eller dua eller dhikr eller läsa koran och liknande saker. Utan begravningsplatserna är till för att om man går dit så besöker man de som har dött. Alltså man påminner sig själv om nästa liv och man gör dua för dem som har dött. Inte till dem utan för dem som har dött. Så här nämner författaren då faran av att dyrka Allah vid en grav. Så vad ska vi säga om de som dyrkar andra än Allah? Författaren kommer att nämna att den som dyrkar Allah vid en grav får Allahs förbannelse. Bevis från sunna att personen får Allahs förbannelse. Den som dyrkar Allah vid en grav får Allahs la'na. Och han räknas som de värsta av människor. De sämsta och värsta av människor. Den som dyrkar Allah vid en grav. Så vad ska vi säga om den som dyrkar någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala? Och som vi nämnde så är det här någonting som finns tyvärr i den muslimska världen. Folk som dyrkar gravar och upphöjer dessa gravar. Och om ni vill så kan ni kolla, bara skriva på YouTube, skriv grave worship. Så kan ni skriva i ert hemland till exempel. Kan ni kolla vad ni ser för galenskaper. Folk som kryper till gravar, folk som gör sujud till gravar, folk som gör tawaf runt gravar. Folk som har byggt stora monument över gravarna och liknande saker. Och det här finns tyvärr tusentals gravar i den muslimska världen som folk dyrkar vid sidan av Allah. Så det här är inte något avlägset ämne som inte är viktigt att prata om. Utan det här är något som är viktigt att prata om. Och vissa kanske till och med har släktingar som gör saker som är haram vid gravar. Och då är det viktigt att känna till bevisen så att man sen kan försöka övertyga dem om att sluta och göra toba och lämna dessa galenskaper. Och författaren nämner här ett antal hadither. Den första hadithen är den som berättas av Imam al-Bukhari rahimahullah från Aisha radiyallahu anha. Som berättar från Umm Salama radiyallahu anha. Som berättade för Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam om en kyrka hon hade sett i Abyssinien, i Habasha. Och de bilder som hon hade sett i den här kyrkan. Och då så sa profeten alaihi sallatu wasallam Ulaika idha mata fihim rajul as-salih aw al-abd as-salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika shiraru al-khalqi 'inda Allah. Då så sa profeten alaihi sallatu wasallam när eller dessa människor är de som när en rättfärdig man eller rättfärdig tjänare dör bland dem så bygger de en plats av dyrkan över hans grav och avbildar dessa bilder där i. Dessa är de värsta av skapelserna hos Allah. Ja. Så här, i denna mycket viktiga hadith, så nämner du Umm Salama, som var profetens fru, alaihissalatu wassalam, att när hon var i Habasha, vad gjorde Umm Salama i Habasha? Är någon som vet? Hijra. No. De hade gjort hijra. De hade utvandrat från Mekka till Habasha för att få en fristad där de kunde dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och Habasha var på den tiden kristet. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vägledde sen Najashi till islam. Men landet var överlag kristet och det fanns kyrkor. Och här berättar Umm Salama att hon hade sett en kyrka. Och det nämndes i vissa hadither att det var en mäktig kyrka, en vacker kyrka. De hade byggt den väldigt vackert och inrett den väldigt vackert. Och de hade då dessa bilder i kyrkan. Och det nämns att kyrkan hette Maria. Det nämns i en annan hadith att den här kyrkan hette Maria. Alltså Maria, som då är namnet av Jesus moder. Så när Umm Salama berättade för profeten alaihissalam att hon sett den här kyrkan med dessa avbilder, alltså bilder på Jesus och Maria och liknande saker. Så sa profeten alaihissalam att dessa människor är de som om en fromtjänare eller profet, alltså en rättfärdig människa, dör, så bygger de en moské över graven. De bygger en moské eller böneplats över graven. Och han sa, de är de värsta av folk. Ulaika shirarul khalq. De är de värsta av folk. Taib. Så den här hadithen nämns då i Sahih Bukhari. Så profeten Alisan fördömer här det som de gjorde. Han fördömer dessa kristna för att de byggde moskéer över gravarna. Och varför gjorde de det för? Varför byggde de böneplatser över gravarna? För de trodde att de här gravarna eller personerna var heliga. Och graven är helig. Och det är bättre att tillbe Allah vid graven. Och det är bättre att göra dua vid graven. Den här platsen är speciell. Precis som folket av Bida tror idag. De tror att det är bättre att dyrka Allah vid gravar. Det finns muslimer som har fått för sig detta. Att det är bättre att besöka en grav och dyrka Allah vid den här graven. Och det här är någonting som då saknar bevis i islam. Det finns inga som helst bevis på att det finns någon dygd i att dyrka Allah vid en grav. Och om det skulle vara någonting bra att dyrka Allah vid en grav, skulle sahaba ha lämnat det? Skulle sahaba ha struntat i det? Nej. Sahaba skulle ha dyrkat Allah vid profeten Muhammeds grav, eller hur? Men de gjorde inte det. Det finns inte en enda hadith att sahaba brukade försöka sitta nära profetens grav för att göra dua eller dikr eller läsa Koran eller göra salat. Det finns inte en enda sådan hadith. وَلَوْ كَانَ فِيهِ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ. Och om det skulle vara någonting gott så skulle de ha gjort det före oss. De har inte lämnat någonting till oss utan de har visat allting gott till oss. Så det här är någonting som då saknar grund i religionen. Och jag har själv träffat en gång en sufi från Sverige, en av de större sufisterna som föreläser och så vidare. Och han skröt över, det här var i Medina, hur glad han var att sitta nära profetens grav. Och han sa att han kunde känna känsla och det var speciellt. Och så mycket skär att sitta nära profetens grav, alaihissalatu wassalam. Och det här är utan tvivel en person som fallit in i dessa fel. Nej, det finns mycket skär i att sitta i Medina. Att sitta i Masjid Nabawi, profetens moské, alaihissalatu wassalam. Men det finns ingen speciell dygd i att sitta nära graven. Det är någonting som är en bid'ah. Och Umm Salama nämnde då att de avbildade bilder. De gjorde bilder på dessa rättfärdiga människor och dessa profeter. Så vad har vi här? Vi har en grav på en rättfärdig människa. En byggnad och i byggnaden följt med bilder. Och så säger här författaren: فَهَاُولَئِ جَمَعُوا بَيْنَا الفتنتين فتنه القبور وفتنه التماثيل. Så dessa enade mellan två stora prövningar, två stora fitna. Fitnan av avbilder och fitnan av gravar. Och de lärde nämligen att det här uttalandet är Ibn Taymiyas. Det var Ibn Taymiyas som sa det här då han förklarade denna hadith, att dessa juhal förenade mellan två stora fitna. Avbilder och gravar. Och här nämner ulema att de här två, avbilder och gravar, är de största av orsaker till att folk fallit in i kyrk. Att folk gör avbilder på religiösa människor och så vidare. Och att folk upphöjer gravar. Man bygger monument över gravarna och liknande saker. Det här är de två största orsakerna till att folk fallit in i kyrk. Som profeten Noahs folk, alaihi salam, eller hur? Det var de här två. Det var de rättfärdigas gravar. Och det var avbilderna på gravarna. Vilket resulterade i att de föll in i kyrk. Och så har det fortsatt fram tills idag. Avbilder och gravar. Och om ni går in i en kyrka så finner ni samma sak. Det är avbilder och det är gravar. Och de tillber avbilder och de tillber gravar. Så det här är två stora orsaker till kyrk. Och därför, som det finns i Sahih Muslim, när profeten alaihissalam skickade iväg Ali på ett uppdrag, han skulle sprida islam, Så sa Ali att han beordrade mig, profeten Aisland beordrade mig, att inte lämna någon upphöjd grav, förutom att jag skulle jämna den med marken. Varenda grav som var upphöjd, man hade byggt någonting på den, skulle jag riva. Och varenda bild skulle jag sudda ut eller ta sönder. Så han beordrades att förstöra dessa två genom orsaken till kyrk. Förstöra varenda bild och jämna ut varenda grav med marken. En grav ska inte vara högre än så här. Det är haram i islam att bygga höga gravar. Inte tillåtet i islam att bygga någonting över gravarna. Den gravarna ska bara vara, alla ska se likadana ut. Bara jord, ingen gravsten, ingenting. Utan bara jord. Så, kolla hur profeten Aisam beordrade Ali att förstöra dessa två. Bilder och gravar. Och vem var det? Ali radiallahu anhu. Men trots detta finner vi att de som påstår att de tycker om Ali och följer Ali, vad gör de för någonting? Den här gruppen, Rafida Shia. Vad gör de? De gör avbilder på Ali. Det kan hitta, de har målat av Ali. Och de upphöjer gravar. Som i Karbala. De har byggt en hel stad och stora moskéer över gravarna. Dit folk gör hajj. Totala motsatsen till det som profeten Al-Islam har kommit med. Och vi finner också, som sagt, var att de här två är de största prövningarna för den här umman. Gravar och bilder. Fram tills idag. Tusentals gravar dyrkas vid sidan av Allah. Och även bilder är en fitna för många människor. Vissa människor har en bild på sin sheikh i plånboken. Och om han har problem eller någonting tar han ut bilden. Och så gnuggar han på bilden. Ja, han tror att han ska få hjälp. Eller skyddas från någonting dåligt. Eller pussa på bilden. Eller gnugga sina barn på bilden på sina barn och liknande saker. Eller sätter bilden på väggen och tror att den ska skydda från shaitan. Och liknande saker. Det är exakt samma sak som dessa människor föll in i. Så man ska akta sig. Och därför finner vi att islam väldigt starkt fördömer att avbilda. Det är inte tillåtet i islam att avbilda. Haram. Och en annan väldigt underlig sak är att även i Bibeln, enligt Bibeln idag, är det förbjudet att avbilda. Visste ni det? Ja. Det första budordet, eller det viktigaste, måste det vara, eller hur? Första budord, 10 budord. Första, ni ska inte avbilda någonting som finns mellan himmel och jord. Guds första budord i Bibeln är att ni ska inte avbilda. Ni ska inte dyrka någonting vid sidan av mig, ni ska inte avbilda. Som han alla. Och ändå finner vi att kristna, de, audubillah, kyrkorna är fyllda med kors och bilder och statyer och liknande saker. Så, de som byggde monument över gravar, moskéer och böneplatser över gravar. Vad sa profeten om dem, alaihissalam? Han sa, ulaike shirarul khalq. De här är de värsta av människor, de ondaste av människor. De ondaste av människor, de värsta av folk, är de som bygger böneplatser över gravarna. Inte det här ganska avskräckande? Tyder inte på att den här gärningen är väldigt dålig och ond och oislamisk. Men ändå finner vi att folk har fallit in i den här synden. Och hadithen bevisar också att bygga moskéer och böneplatser över gravar är en sunna som kommer från Ahlu Balala, från en nasara, från kristna. Det är en sunna som kommer från kristna. Det var något som de innoverade. Och när vi säger sunna betyder inte att det är något rekommenderat, utan sunna kan också då betyda väg, tillvägagångssätt. Så att bygga moskéer eller böneplatser över gravar är något som kommer från Nasara, Ahlul Kitab. Och profeten alaihissalam varnade oss och han sa, ni kommer att följa de som levde före er steg för steg. Ni kommer att gå efter dem. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'. Bit efter bit, steg efter steg kommer ni att följa judar och kristna. Ni kommer göra allt som de gjorde. Yani det kommer finnas någon från den här umman, från Muhammeds umma alayhi salam, som gör exakt samma sak som kristna. Om de byggde böneplatser eller bönehus över gravarna, kommer det finnas någon som gör det i denna umma. Och tyvärr var det många som följer dem i detta. Och det är väldigt svårt att förstå om man är en person av sunna. hur profeten Alisan förbjuder. Bygg inte över gravarna. Och var inte som kristna och judar. Och så finner vi att muslimerna gör det. Är det inte konstigt, eller? Allah musta'an. I nästa hadith som liknar denna, så nämner Bukhari och Muslim att då profeten alaihissalam blev sjuk, han låg på dödsbädden, så täckte han sitt ansikte med ett tygstycke som då var blött, han doppade i vatten. Och när tygstycket störde honom så tog han bort det från sitt ansikte. Och så sa han: La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Må Allah förbanna judar och kristna. De tog deras profeters gravar till böneplatser. Och så sa Aisha: Yuhadhdhiru ma sana'u. Han varnade för det som de gjorde. Han varnade för det som de gjorde. Och om det inte vore för detta, så skulle hans grav varit utomhus, men det fruktades att den skulle göras till en moské. Tayyib. I den här hadithen så berättar Aisha radiyallahu anha en väldigt stor händelse. Och det var: vad sa och vad gjorde profeten alaihissalam när han låg på dödsbädden? Och de lärda nämner att en person som ligger på dödsbädden brukar nämna det viktigaste han har att säga. Hans barn är där, hans familj är där. Och han ger de viktigaste råden han har, eller hur? Va? Ta hand om mamma, ta hand om barnen, ta hand om våran gård och så vidare. Folk ger olika råd. Men vad är profeternas råd? Dyrka endast Allah. Dyrka ingenting annat än Allah. Eller hur? Som vi finner Jakob och Ibrahim och så vidare. På dödsbädden, in i det sista, så rådger de sina barn att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det viktigaste som finns. Och samma sak profeten Muhammad alayhi salam. Det viktigaste för honom var att den här umman skulle dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sista han ville var att någon skulle falla in i kyrk. Så in i det sista. Och han nämner Aisha radiyallahu anha, hon sa: Lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. När den kom ner till honom. Vad kom ner? Yani dödsängeln, Malak al-Maut kom ner. Yani på dödsbädden, sista minuterna och sekunderna i livet. Och profeten alaihi wasallam hade det väldigt svårt vid döden. Som jag har nämnt i andra hadither, att han led dubbelt så mycket än andra människor. Hans feber var dubbelt så varm än våran feber. Och därför hade han den här tygstycket som han blötte ner och la på ansiktet. Och så sa han till Abu Sa'id al-Khudri: för att våran belöning är dubbel. Så han hade väldigt svårt. Och han sa: La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Döden för med sig ett rus. Det är svårt att dö, det är ingenting lätt. Men trots detta så kunde han inte låta bli att varna umman för att falla in i kyrk. Och vad sa han för någonting? La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara. Må Allah förbanna judar och kristna. La'na betyder förbannelse, att en person är utstött från Allahs rahma. Må Allahs la'na vara över al-yahud wan-nasara. Varför? Vad var orsaken? Jo, de tog deras profeters gravar till moskéer. Gärna till böneplatser. Moské kan betyda böneplats. De tog deras profeters gravar till moskéer. Han sa inte de dyrkade sina profeter. Han sa de byggde över moskéerna. De byggde alltså böneplatser över deras gravar. Och han sa inte de dyrkade profeterna. Så det är det som författaren indikerar på, denna hadith och förra hadithen. Att bara att dyrka Allah vid en grav gör att du får Allahs förbannelse. Du blir den värsta av människor. Så vad ska vi säga om den som dyrkar dessa gravar? Är det inte värre? Eller hur? Så här varnade profeten alaihissalam för att följa al-Yahud och al-Nasara. Och han nämnde att det här var någonting som då gjorde att de blev förbannade. De fick Allah subhanahu wa ta'alas la'na. Här är en fråga. Han sa i denna hadith, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. De tog deras profeters gravar till moskéer, till böneplatser. Ulema nämner att den här meningen kan ha ungefär 5 stycken betydelse. Att ta en grav till en böneplats betyder inte bara att man bygger en moské över graven. Utan de säger att ta en grav till en moské betyder följande saker. Att göra sujud på graven. Att göra sujud på graven. En person går och faller ner med pannan på graven. Då har han tagit graven till en böneplats, eller hur? För ordet masjid betyder en plats av sujud, en plats av bön. Det här är första, att be på graven. Den andra, att be till graven. As-salatu ila al-qabr. Att du har graven framför dig. Och du gör salat mot graven. Då har du också tagit graven till en moské. Och notera, även om du ber till Allah. Till exempel om qibla är där. Och graven är framför dig, du vill be till Allah. Och du har en grav framför dig, haram. Då har du tagit graven till en moské. Inte tillåtet islam. Och därför i hadith Abi Marthad så sa profeten alaihissalam, la tusallu ila al-qubur. Be inte mot gravar. Haram. Be inte mot gravar. Vi får inte be mot gravar. Och det nämns i Bukhari ta'liqan att Anas ibn Malik en gång stod och bad. Och det här var på Omars tid. Och framför honom var en grav. Och som ulema säger att han kanske inte visste eller la märke till den här graven. Och när Omar såg honom så ställde han sig, han skrek, han sa, ja Anas, al-qabr, al-qabr. Akta dig, graven, graven är framför dig. Han väntade inte på att han skulle sluta be eller någonting. Han, direkt, stopp, det är en grav framför dig. Men vad gör du för någonting? Vilket visar att sahaba inte godkände att man ber mot gravar. Taib. Så vad har vi nämnt? Att be på en grav, att be mot en grav. Tre, att be bland gravar. Även om det inte är mot en grav. Att be bland gravar är också förbjudet i islam. Och det är också att ta gravarna till moskéer. Och därför så sa profeten al-Islam att hela jorden är en moské. Förutom al-Maqbara och al-Hammam. Förutom begravningsplatsen och toaletten. Du får be var som helst på hela jorden. Skogen, öknen, havet, flygplan, var som helst. Men du får inte be på en begravningsplats. Och du får inte heller be in i toaletten. Och hammam kan också betyda bastu. Som fanns förr i tiden. Där folk hade vanan att kanske man inte hade så mycket kläder och så vidare. Det är inte en passande plats att be på. Och toaletten får man inte heller be på. Så han sa här i hadithen att man får inte be på begravningsplatsen. Man får inte be. Och här nämner ulema, man får inte be en salam med sujud och rukur. Men många lärda säger att man får be begravningsbönen, salat al-janaza. Den är utan rukur och sujud. För att profeten al-Islam bad salat al-janaza på en begravningsplats. Men han brukade oftast be utanför begravningsplatsen. Men det hände också någon enstaka unga att han bad på begravningsplatsen. Salat al-janaza, inte vanlig salam. Ett annat bevis på att man inte får be på begravningsplatsen och vid gravar är då profeten alaihissalam, han sa gör sunna böner hemma, be mycket salah hemma och läs koran hemma i en annan hadith, och gör inte era hus till gravar, gör inte era hus till begravningsplatsen. Ger ni vad? Gör salah hemma, alltså sunna böner, och läs koran hemma, och gör inte era hus till begravningsplatsen. Vad förstår man av hadithen? Ja. Att begravningsplatser inte är en plats av salah och koran. Låt inte era hus likna begravningsplatsen som är död. Där man inte ber, man får inte be och man får inte läsa koran. Utan gör era hus levande. Fyll dem med ljuset av koranen och ljuset av salah. Taib. Det är också ett bevis på att man inte får be på begravningsplatsen. Och inte heller läsa Koran som vissa Ahlul Bidda gör. De säger att man går till begravningen. Då ska man läsa Al-Fatiha och man ska läsa Yasin och så vidare. Det här är något som inte heller hör hemma i islam. Och hadithen bevisar också dygden av att be mycket sunna böner i sitt hem. Och att läsa mycket Koran i sitt hem. Inshallah shaitan. Sticker. Taib, så här nämnde vi. Man får inte be på en grav, till en grav, bland gravar. Och hadithen kan också betyda att man får inte bygga en byggnad över en grav. Man får inte bygga någonting över en grav. Man får inte bygga en moské över en grav. Och fem, man får inte heller begrava någon i moskén. Vad är skillnaden? Man får inte bygga över en grav och man får inte begrava i moskén. Skillnaden är att om du har en grav och sen bygger en moské över, då var graven där först och moskén kom sen. Tvärtom, att du har en moské utan grav och sen begraver du en person i moskén. Det här är också haram i islam, det är inte tillåtet. Och de lärda säger att man får inte be i en moské som har en grav. Det är inte tillåtet. Och en sådan bön är ogiltig. Den är batil. Och tyvärr, det finns i många muslimska länder mycket sådana här moskéer med gravar. Och vissa bröder berättade att ibland var det svårt att hitta en moské utan grav. Så man får inte be i en moské med en grav. Det är inte tillåtet. Och det här finns tyvärr, som vi sa, i muslimska länder. I vissa muslimska länder har sahaba dött shuhada. Och då har de byggt yani besökningsplatser och moskéer över graven. Och tvärtom, i vissa länder, om sufi-sheikhen ska dö, han säger begrav mig i moskén. Och det här är a'udhubillah haram. Ett annat exempel. Har ni hört talas om Jama'at Tabligh? Ja? Jama'at Tabligh har ett center, typ huvudmoské, vad är det? Indien eller Bangladesh, eller? Indien. Ja? Pakistan, Indien och Bangladesh. Och, i alla fall, de har en huvudmoské. Och en av deras grundare ligger begravd i moskén. Han ligger på ena kanten av moskén. Vad är det här? De ska åka runt hela världen och göra da'wah, sprida islam. Och en av de värsta av saker, värsta som profeten fördömde, alaihissalam, som han varnade för innan han dog, har de gjort i sin moské. De kanske borde börja göra da'wah där istället, eller hur? För att åka runt hela världen 40 dagar och jag vet inte vad. Börja göra da'wah där. Ta ut den här graven från moskén. Eller hur? Men det bevisar att de betonar inte tawhid i sin da'wah. Det är inte viktigt. Då tawhid är det viktigaste som finns, som vi sa. Profeten Al-Sam började sin da'wah med tawhid och slutade sin da'wah med tawhid. Och alla profeter betonade tawhid först och främst i sin da'wah. Så den som gör da'wah utan att prata om tawhid och varna för kyrk, hans da'wah är fruktlös och värdelös. Det viktigaste man kan kalla till tawhid och det viktigaste man kan varna för är kyrk. Vad gynnar en person att han gör sunna böner och fasta sunna om han gör kyrk? Han gör da'wah till bra saker, men han gör kyrk. Varna för kyrk och sen lär honom att göra bra saker, eller hur? Nej. I denna hadith nämndes också andra viktiga saker. Aisha radiyallahu anha sa yuhadiru ma sana'u. Han varnade för det som de gjorde. Han varnade för det som de gjorde. Ni gör inte samma sak som dem. Och sen så sa hon att om det inte vore för detta så skulle man har tagit ut profeten och begravt honom utomhus. Om han inte varnade för detta så skulle man ha begravt honom utomhus bland de andra människorna. Och för er som har varit i Medina så har vi Masjid Nabawi, profetens moské, alaihissalam. Och typ 100 meter därifrån ligger en begravningsplats som heter Baqi'. Alltså utanför moskén, 200 meter bort från moskén ungefär, ligger då en begravningsplats som heter Baqi'. Och där ligger alla som dör i Medina begravda. Alla sahaba och de som har dött efter sahaba. Och fram tills idag om man dör så blir man inshallah begravd i al-Baqi'. Och här så sa Aisha, om det inte vore för detta så skulle man begrava honom där. Jenny, om det inte vore för vad? Om det inte vore för fruktan att man skulle göra hans moské till en plats av dyrkan så skulle han begravas där. Jenny, för att skydda honom från detta så begravdes han inte där bland de andra. Utan han begravdes där han dog. Han dog vart någonstans? I Aishas hem radiyallahu anha. Han dog i Aishas hem radiyallahu anha. Så ulema nämner här att det finns två anledningar till varför profeten s.a.w. inte begravdes bland de andra muslimerna. Den första var då det här att han fruktade att man skulle dyrka hans grav. Två, det som Abu Bakr sa. Han sa, jag hörde profeten al-Islam säga att profeterna ska begravas där de dör. En profet ska begravas där han dör. Och en annan hadith. Om Allah vill att en profet ska dö på en plats så tar han hans liv på den platsen. Eller profeterna begravs där de dör. Alla profeter. Så han dog i Aishas hem. Det betyder också att han ska begravas i Aishas hem. Sallallahu alaihi wasallam. Så de här två anledningarna var det anledningen till att han begravdes i Aishas hem radiyallahu anha. En viktig fråga här som kan komma upp. Om man nämner de här haditherna för el-Quburiyun, de som dyrkar gravar, så accepterar de inte haditherna, trots att de finns i Bukhari och i Muslim. Utan de kommer att säga till dig, vadå, man får inte bygga moskéer över gravar? Ligger inte profeten begravd i Masjid Nabawi? Ja, är inte hans grav i profetens moské? Har ni hört det argumentet? Ja. Och vad svarar man då?
Det låg utanför moskén.
Ja. För det första, påståendet att han är begravd i moskén stämmer inte. Han begravdes aldrig i moskén. Det här uttalandet är batil. Det stämmer inte. Utan han begravdes i hans hus som låg vägg i vägg med moskén. Men var inte en del av moskén. Hans hus var inte en del av moskén. Så han begravdes i sitt hus. Taib. Och han ligger fortfarande begravd i sitt hus och inte i moskén. Den här delen där hans grav är och Abu Bakr och Umars grav är inte en del av moskén. Det är hans hus. Så om man skulle ta bort de här gravarna och du skulle be på den platsen, då säger man inte att du har bett i moskén. Då säger man att du har bett i profeten Muhammeds hus, sallallahu alaihi wasallam. Så han ligger fortfarande inte begravd i moskén. Han ligger begravd i hans hus. Vad hände? Moskén i Medina var liten. Och man byggde ut den på Omars tid och Uthmans tid. Byggde man ut moskén. Åt andra hållet, alltså inte där hans hus låg, åt andra hållet och bakåt. Och sen ungefär år 90 hijri, när alla sahaba hade dött. Den sista sahabin som dog i Medina var Jabir radiyallahu anhu. Han dog ungefär 87 hijri. Så ungefär 3 år efter så fanns det en khalifa som då hette Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan. Som beordrade att man skulle bygga ut moskén. Åt det där hållet också. Där profetens grav, där hans hus då låg. Och man byggde ut den åt det hållet, fast bakom. Inte att själva huset kom in i moskén, utan bakom. Men trots detta så var det vissa av salaf från Tabi'un som Sa'id ibn Musayyib som fördömde. Och sa, nej, det här får ni inte göra. För de var rädda för att kanske någon skulle komma och sen till slut bygga in graven i moskén. Men han gjorde inte det heller. Men ändå de fördömde det som han gjorde. Så i alla fall utgångspunkten är att han blev aldrig begravd i moskén. Och han ligger fortfarande inte begravd i moskén. Taib. Alhamdulillah, det är avskärmat. Man kan inte gå in där. Och profeten Alisan, som vi kommer nämna nästa vecka, gjorde dua. Att Allah inte ska göra hans grav till en avgud som dyrkas. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarade den här duan. Och fram tills idag har ingen gjort sujud på hans grav. Ingen har gjort tawaf på hans grav, alltså gått runt. Ingen kan gå fram och stryka över hans grav eller någonting sånt. Alhamdulillah, den här dörren är stängd. Hans grav är helt avskärmad med 3 stycken väggar. Taib, så alhamdulillah, han ligger inte begravd i moskén. Folket av kirk, det kan också vara bra att använda. De använder också ett annat argument. De säger till exempel att det är visst tillåtet att bygga moskéer över gravarna. För att Masjid al-Haram i Mekka är byggt på gravar. Är det här sant eller falskt? Ja? Shabab. Falskt. Audubillah, ska alla säga att man ska bygga med sig haram på en grav? Det är falskt, det är batil. Och de säger att profeten Ismail ligger begravd där och så vidare. Så att när vi gör tawaf runt hans grav. Hela batil. Det här stämmer inte. Det här är falska och lögnaktiga berättelser. Ett annat argument som de använder, vilket är lite klurigare, får se om ni kan svara på det. De säger så här, okej, okay, profeten Al-Islam, han blev begravd i Aishas hus. Aisha bodde kvar. Och Aisha gjorde salah i sitt hus. Ni säger att det är förbjudet att be bland gravar. Hur svarar du på det då? Imam Malik, som det nämns i Tabaqat ibn Sa'd, det berättas från Imam Malik, han sa att när profeten Al-Islam blev begravd i Aishas hus, så byggde man en vägg. Man avskärmade den delen. Hon bodde på andra delen. Och han bodde på andra, alltså gravarna var på andra delen. Så hon bodde inte bland gravarna. Utan de var avskärmade som en egen del. Så hon bad inte åt, till mot gravarna och så vidare. Utan de var en avskärmad del av hennes hem. Och de nämner att hemmet var tillräckligt stort för detta. Det fanns då plats för att avskärma och dela upp huset i två. Så de har i alla fall inga argument att komma med, utan de går bara emot dessa autentiska hadither. Sen nämner också författaren två hadither till. Den första är hadith Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Jag hörde här profeten alayhi salam säga 5 dagar innan han dog. Jag är fri inför Allah från att ha tagit en khalil ibland er. Sannoliken så har Allah tagit mig till sin khalil, precis som han tog Ibrahim till sin khalil. Men hade jag tagit en person från min umma som khalil, så hade det varit Abu Bakr. Och säkerligen så gjorde de som var innan er sina profeters gravar till böneplatser. Gör inte min grav till en böneplats, för sannoliken så förbjuder jag er från detta. Och denna hadithen finns då i Musnad Imam Ahmed. Och denna hadith nämner samma sak som tidigare hadither. Att profeten a.s. han sa att de som var före er brukade ta sina profeters begravningar till moskéer, alltså böneplatser. Ta inte min moské till en böneplats. För in i en härkom en därlik. Jag förbjuder er från detta. I början av hadithen så nämner då Jundub att profeten alaihissalam sa detta 5 dagar innan han dog. I hadith Aisha, vad sa hon? Det var en stunderna innan han dog, precis innan han dog. Han nämner Jundub att han sa detta 5 dagar innan han dog. Så det var någonting han repeterade. Någon kanske läser den här hadithen och ser att den är upphävd. Det var 5 dagar innan han dog. Den upphävdes. Han tillät att man bygger moskéer över gravar. Det var från det sista han sa i hadith Aisha att man inte får bygga moskéer över gravar. Och i denna hadith så la han också till och han sa att jag är fri inför Allah från att ha tagit en khalil från denna umma. Vad är khalil för någonting? Det står här i boken nära vän. Men khalil är faktiskt mycket starkare än så. Al-khulla är den högsta formen av kärlek. Vi har al-mahabba och så har vi al-khulla. Al-khulla är typ att profetens hjärta alaihissalam är fyllt av kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Den här otroligt enormt starka kärleken. Och han sa här i hadithen att jag har inte tagit någon khalil från den här umman. Utan Allah subhanahu wa ta'ala är min enda khalil. Taib. Och han är Allahs khalil. Och det finns bara vad vi känner till 2 personer som har kallats för Allahs khalil. Vilka är de? Ibrahim och Muhammad alaihi wasallam. Och här är också en viktig punkt som vissa ulema nämner. Vissa juhal, vissa okunniga människor gör ett fel, ett grovt fel. När de pratar om Allahs profeter alaihi wasallam, då säger de till exempel Musa Kalimullah, Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Har ni hört det? Det är batil. Det är fel. När du säger Ibrahim Khalilullah och Mohammed Habibullah. Det är som att du säger Ibrahim har en nivå över Mohammed. För Khalil är bättre än Habib. Nej. Du säger Mohammed Khalilullah, Ibrahim Khalilullah alayhim assalam. Båda är Khalilullah. Och Mohammed s.a.w. har en nivå högre än Ibrahim också. Men folk ibland använder ord felaktigt. Ja? Så det är viktigt att känna till det här. Men sen så sa profeten alayhim att om jag skulle ha tagit en Khalil från den här umman så skulle det vara Abu Bakr. Vilket bevisar att Abu Bakr är den bästa muslimen från den här umman. Den bästa personen efter profeten Muhammed alayhislam, det var Abu Bakr. Den här hadith är ett bevis på detta. Att Abu Bakr är den bästa människan som författaren nämner i Al-Fawaid. Och han nämner också här att hadithen indikerar på att Abu Bakr var den som var mest berättigad till att styra muslimerna efter honom. Då han hade den här position så var han den som var mest berättigad att vara khalifa efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och han nämner också att den här hadithen är en tillbakavisning på dessa två sekter. Han säger så här, dessa två sekter som många ulema säger inte tillhör de 72 grupperna. Yani de säger att de här två sekterna har lämnat islam. De är inte muslimer. Och vilka är de? Al-Jahmiya och Rafida. Hadithen tillbakavisar dessa två grupper. Hur tillbakavisar hadithen Al-Jahmiya? Då profeten alaihissalam säger att han är Allahs khalil. Al-Jahmiya förnekar. De säger att Allah älskar inte. Allah har inte den här egenskapen att han älskar. A'udhu billah. Hur folket gick vilse. Och Rafida som då byggde moskéer över gravarna. Hadithen tillbaka visar dem. Så hadithen tillbaka visar dessa två sekter. Men en viktig punkt är också här. När vi talar om Al-Khulla. Att profeten alaihissalam inte tog någon Khalil. Som vi sa, Khulla är den högsta formen av kärlek. Som bara passar till Allah subhanahu wa ta'ala. Men al-mahabba, kärlek finns. Han älskade Abu Bakr. Som det nämndes i hadithen. Man frågade profeten alaihissalam. Vem älskar du mest av folk? Ja? Han sa Aisha. Och han sa, de sa av männen, han sa hennes far. Så kärleken finns. Han älskade sahaba och älskade och så vidare. Men al-khulla, den högsta nivån, var då bara till Allah subhanahu wa ta'ala. Och i den här hadithen så fördömer profeten alaihissalam de som dyrkar gravar eller dyrkar Allah vid gravarna eller bygger moskéer över gravarna tre gånger. Tre gånger i samma hadith fördömer han dem som tar profeternas gravar till moskéer. Han säger då ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhun al-qubura masajid anbiya'ihim masajid. Han berättar om de som var före oss att de tog profeternas gravar till moskéer. Yani han fördömer det som de gjorde. Det här var någonting dåligt och negativt. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid. Så ta inte gravarna till moskéer. Gör inte gravarna till böneplatser. Nej, eller hur? Förbud. Fa inni anhaakum an dhalik. Ett tredje förbud. För jag förbjuder er från detta. Så tre gånger i samma hadith förbjuder han muslimerna från att ta gravar till böneplatsen. Men trots detta fanns det folk, och det finns folk, som tar gravar till moskéer. Och så säger författaren här, han förbjöd detta i slutet av sitt liv. Och han förbannade dessutom de som gör det. Att be vid gravarna räknas till detta. Genom att be vid gravarna räknas till att ta gravarna till moskéer. Även om det inte byggs en moské över gravarna. Vilket är betydelsen av hennes ord. Det fruktades att de skulle göra den till en moské. Yani att de skulle göra profetens grav till en böneplats. Och följeslagarna skulle aldrig ha byggt en moské runt hans grav. Och varje grav eller varje plats som man avser att be på räknas som en böneplats, en moské. Så som det nämndes i hadithen, att jorden har gjorts till en moské för mig och en plats att rena sig på. Så författaren förklarar dessa hadither som vi nämnde tidigare. Och så avslutar författaren detta kapitel med hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han berättar från profeten alaihissalam att han sa: Inna min shirari nas men tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya walladhina yattakhidhun al-qubur masajid. Från de värsta av folk är de som lever när domedagen infaller och de som tar gravar till böneplatser. Ja. Så i den autentiska hadith så nämner profeten alaihissalam att från de värsta av folk är de som lever när domedagen infaller och de som tar gravar till böneplatser. Vem är det som lever när domedagen infaller? Vilka är det som lever? Är det någon som vet? Människor, vilka människor? Shirar al-khalq. Finns det muslimer kvar då? Det har berättats i flertal hadither om att när domedagen kommer finns det inga muslimer kvar på jorden. Allah kommer skicka en vind som tar de troendes liv. Den går in överallt. Och det finns inte en enda människa kvar på jorden som säger Allah. Inte någon kvar på jorden som säger Allah eller la ilaha illallah. Och Allah kommer ta upp varenda koranvers från jorden. Och endast de värsta av människor finns kvar. Shaitan kommer att komma till dem och säga: ska ni inte lyda mig? Och de kommer att säga: jo, vad ska vi göra? Och det är i alla fall de värsta av människor. På dem infaller domedagen. Och de som tar gravar till böneplatsen. Och här nämner författaren, kolla hur profeten alaihissalam liknade. Han gjorde dem lika. De här människorna som är kuffar, som inte har någonting gott, som dyrkar shaitan, med dem som tar gravar till böneplatser. Han nämnde dem tillsammans, att de är lika onda. Yani de är de värsta av folk. De som domedagen infaller på och de som tar gravar till böneplatser. Är inte dessa fyra hadither tillräckliga på att man inte får dyrka Allah vid en grav? Är de inte tillräckliga? Är de inte klara och tydliga på att man inte får bygga någonting över en grav? Man får inte bygga en moské över en grav. Man får inte begrava en person i en moské. Är de inte klara och tydliga? Subhanallah. De är Bukhari och är muslim. Men om du säger dessa hadith till dessa sufister och rafida, så säger de: det här är wahhabi hadithen. Wallahi, de säger liknande saker. Ni är wahhabis. Ni förstår inte på dessa hadither. Och så vidare. Och de kommer och ni går emot dessa hadither med sin logik. Subhanallah. Nas'alallah al-afiyata wa salama. Islam är klar och tydlig. Islam dyrkar vi bara Allah och dyrkar ingen annan. Och som vi sa, vi stänger också vägen till att dyrka andra än Allah. Vi upphöjer inte gravar. Vi bygger inte monument över gravar. Vi gör inte hajj till gravar som shia gör. Och de bygger moskéer över gravar. Och förresten, shia, rafida, var de första som förde in det här i umman. Det var Allah alam, vad var de, al-Fatimiyun i Masr, som typ 400-500 år efter profetens bortgång alaihissalam började att bygga moskéer över gravar och började fira maulid och liknande saker. Det var de som förde in det här i umman. Och sen så kom sufister och följde efter och gjorde samma sak som dem. Så det här är någonting sorgligt. Och någonting som vi måste känna till och någonting som vi måste varna folk för. Och någonting som man då ska motarbeta. Att man får absolut inte bygga någonting över en grav. En grav ska vara max, vad är det, 30 cm, 20 cm hög. Genom att man har lite jord för att visa att det är en grav. Och man får sätta en vanlig sten, inte gravsten, en sten för att visa att det här är en grav. Om det skulle regna till exempel, men du ser ändå att det ligger stenar, du vet att det är en begravningsplats. Men annars, alla gravar är likadana. Kungen och slavens grav är likadana. Khalifan, om du går nu till Baqir, i Medina. Du ser att alla gravar ser likadana ut. Därför vet man inte vem som är vem. Vart ligger Fatima, vart ligger Aisha, vart ligger Uthman, vart ligger en den som dog för några veckor sedan. Du kan inte skilja på gravarna, de ser likadana ut. Alhamdulillah, det är bra i islam, det är så. Vi har inte ta'alluq, vi förlitar oss inte på folk, på gravar, på platser, vi förlitar oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kommer inshallah nästa vecka fortsätta lite kort på det här spåret. Och sen så kommer vi fortsätta på kommande kapitel också. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.